Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 55, När mörkret faller. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej!
Nu kör vi in i mörkret, in i spökskogen, in i... Alltså varför gör vi det här Dan? Jag är rädd för spöken.
Ja men de är inte på riktigt, jo det är de.
De är på riktigt, det är det de som är på jobbiga. Riktigt. Till och med Margit själv har sagt att spökena i Tiveden är på riktigt.
Ja, hon har varit där och sett dem som man kan läsa om på sista sidan i boken. Mm. Inte illa. Jag tycker det här var en fantastisk bok.
Jag tycker den var helt underbar. Det här är ju stämningsuppbyggande på sitt bästa. Och det var så skön kontrast jämfört med de två tidigare böckerna där jag kände så här, ja det är trevligt, det är Margit, det är bra, känner igen karaktärerna, känner igen allting. Och så plötsligt, bam! Jättetät skräckstämning. Ska jag erkänna en sak?
Erkänn.
Jag försökte läsa igenom boken igår.
Ja.
Och kom rätt långt in i den. Och sen insåg jag att det blivit mörkt ute. Och sen var jag tvungen att lägga ner boken och gå upp extra tidigt idag och läsa klart den i dagsljus. För jag kunde inte fortsätta läsa för jag blev så rädd.
Nej, jag tycker det var helt fantastiskt. Jag googlade till och med på Gårtiven och det fanns någon som hade tagit bilder i den delen av Tiveden. Jag vet inte hur det... Jag har aldrig varit där.
Inte jag heller.
Jag är jätteintresserad att åka till Tiveden och kolla stämningen. Och hur mycket finns kvar av skogen idag?
Jag är lika delar jag vill åka dit och se det. Och lika delar jag tänker aldrig att sätta min fot i den här gudsförgätna spökskogen från helvetet.
Är det någon av er lyssnare som har varit i Tiveden så vill jag hemskt gärna höra om era upplevelser där.
Och är det någon av er lyssnare som har sett lite spöken vill vi också faktiskt väldigt gärna höra det.
Ja, det vill vi höra om.
Mm.
Ja, då ska vi ta oss igenom det här.
Precis, för när vi lämnade nu i förra boken så lämnade vi vid världens cliffhanger. Kommer du ihåg den?
Nej, påminn mig.
Mori, Erling och Till hade träffat Katarina, den här baronessan slash häxan slash... Vi har sett karaktären så många gånger förut så att det blir tråkigt. Och de hade bett till barnmorskan, den här som hade någon... clue till vilka Tirils riktiga föräldrar var.
Just
och så
det.
Niger för Tiril och säger Eders höghet och vi bara oh my god, vad händer?
Och det lyckas ju gå igenom hela den här boken utan att egentligen, ja, vi får bara en massa ledtrådar och ingen helhet, så att det är nästan samma cliffhanger en gång till.
Ja, precis. För alltså, när vi tittar och när vi börjar öppna mörkret, när mörkret faller, så tänker jag att nu kommer det börja direkt på liksom cliffhangen i sann, ja men Star Wars-anda. Liksom vi börjar där. Men istället får vi 30 sidor med att vi får gå in på Katarines bakgrundshistoria.
Ja, och jag tyckte väl hon växte i den faktiskt. Och kom bort från den här Margit-schablonen som hon kände som i förra boken. Och blev sin egen karaktär här.
Ja, alltså jag håller med dig. För precis som Margit säger att hon har ju skinn på näsan. och vet vad hon vill. Och det är lite uppfriskande med en karaktär som samtidigt är så otroligt mycket överklass och samtidigt skiter totalt i att hon är överklass.
Ja, när det passar så skiter hon i det. Och när det är bra överklass så är hon det.
Mm. Och det är lite grann sån här karaktär som det hade som man tänker att man gör en tv-serie om. Typiskt den här familjens enfant terrible som går sin egen väg och gör allting. Sen blir det lite magigt klyscha för hon är översexuell och vill ligga med allt som kommer hennes väg. Den klyschan har jag svårt att bortse ifrån.
Jag tycker väl nästan hon tar den klyschan till en ny nivå. Är det någon som har varit så här pilsk tidigare i någon bok?
Jag försöker tänka på det. I Häxmästaren definitivt inte. Isfolket. Men hade vi inte någon nymfoman där? Jo! Spökslottet!
Oj. Ja, jag har försökt förtränga Spökslottet.
Oj, nu kommer Ray bli arg på dig.
Förlåt, Ray.
Ja, förlåt. Ray Husak som alltså tecknar Sagan om Isfolkets serietidningen som där Spökslottet är en av hans favoriter.
Just det.
Mm. Och i den boken har de med en nymfoman. Men Katrin är inte en nymfoman. Hon är bara kåt.
Jag vet inte vad definitionen på nymfoman är. Men det känns som att när det stod att hon inte var nymfoman så blev jag förvånad om vi säger så.
Inte nymfoman typ lite grann att man måste ha sex typ hela tiden. Alltså behöver det för att fungera.
Ja.
Ja. And we're moving on från nymfoman till...
Maja och Kaja kanske?
Åh gud, nej, jag backar. Kan vi inte ha nymfomanen kvar lite längre? Nej, men Maja och Kaja var det alltså. Vad är detta för namn? Jag ser två med så små kråkfåglar som bara, jag heter Maja och jag heter Kaja. Och jag kan inte ta dem på allvar. Förlåt, Dan.
Nej, de är ju jättekompetenta häxor och massor med coola saker och mördar folk ibland. Och sen blir den ena...
Senil.
Ja, den ena blir senil och den andra blir död eller blir sjuk och dör.
Ja.
Så att, men jag gillade dem. Jag tyckte de var ett bra inslag också. Det förklarar ju Katrins fascination för det övernaturliga väldigt bra.
Mm. Och jag får säga att här kommer en av grejerna som gör att jag tycker Katrin blir en intressant karaktär och en tillgång i berättelsen. Och det är för att här får vi möta en häxa som inte är en riktig häxa.
Ja, det gillar jag också.
Mm. För vi har ju liksom sett i Isfolket de riktiga häxorna. Jag menar, vi har sett Sol, Ingrid, alla de här liksom paradhäxorna och även häxmästaren i form av Tengel. I själva häxmästarserien så har vi Måre som är verkligen häxmästare deluxe. Vi har fått vara på Island, besökt liksom den här trollkonstnärs högborg och vet att ja, det finns riktiga häxmästare och häxor. Det här är ett faktum.
Ja.
Men här möter vi Katrine som har örtkunskap, är duktig på det, eller ja, duktig och duktig, hon kan det. Men som också försöker dubbla häxan som inte har den inneboende kraften. Och jag tycker det här är så intressant.
Ja, det är väldigt fascinerande för att hon kan rörelserna men hon... Ja, det är omöjligt för henne att vara riktigt magisk.
Ja, och jag tror att det är sånt här man drömmer om när man är liten och springer runt och leker häxa. Vad skulle hända om jag faktiskt kunde... Om jag faktiskt säger abrakadabra och den här grejen rör sig.
Ja.
Mm. Jag tänker Katrin är snart, ja men jag säger abrakadabra och det här händer faktiskt för hon tror på att hon faktiskt kan detta.
Ja.
När vi också, men sen så kommer Mor och bara, ja fast jag flyttar den här grejen jättelätt för att jag har inneboende kraften. Och vilken, alltså det är så intressant att se hur Katrin dels reagerar på det här och dels hur hon och Mor fungerar i relation till varandra, till häxkonster och hur tydligt det blir att Katrine använder sina citationstecken häxkonster för egen vinning, egen kraft och att få pengar. Och Mori som hade kunnat göra exakt likadant använder det för... Ja, vad gör han egentligen?
Ja, vad gör han egentligen? Om det finns någonting som jag kände mig lite tveksam till i den här boken är det faktiskt de två huvudpersonerna.
Mori och Tiril tänker du på? För vi tänker inte Nero som en huvudperson, eller hur?
Nej, jag tänker på Mori och Tiril. Det är mycket de som hela serien handlar om.
Mm.
Men Mori är så här, nej, det här ska vi inte göra. Fast det är det enda som kan föra plotten framför. Så man vet ju att han inte kommer att... Han kommer inte få sin vilja igenom.
Du menar att de ska ligga med varandra?
Nej, det menar jag inte alls. Jag menar liksom, vi ska gå till det här slottet. Nej, det är farligt, det ska vi inte göra. Ja, nu gör vi det ändå.
Ja, men det är den här klassiska sidequest-grejen. Alla bara, vi måste gå hit för plotten föras hit. Och så har man någon som bara... Fast nej.
Nej, och så egentligen borde ju alla lyssna på honom, men det kan de inte göra för då blir ingen bok.
Nej, precis. Och det är ju den här klassiken, man lyssnar ju aldrig på den person som har mest kunskap och erfarenhet i någonting, för att man vill ju till äventyret.
Ja, ja, det känns lite rollspel faktiskt.
Det känns väldigt mycket rollspel, men det blir rätt bra rollspel. Och de säger in två stycken sidokaraktärer, Herr Fredlund och Arne.
Ja, de var jättebra.
Mm.
Men det jag verkligen störde mig på den här boken, det är Tiril faktiskt, som jag tyckte hade, hon hade ju enorma gnälldelar i boken där hon bara så här, jag vill göra det här men jag har det här och oj 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 och ingen tycker om mig, jag är inte hemma och nu är jag hemma och hos dig mår jag hemma men det är ändå inte så.
Nej, men jag får hålla med dig. Jag störde mig jättemycket på Tiril också. Och det är synd, för i förra boken så kände jag att jag verkligen landade i att nu fick jag lite kött på benen av Tiril. Den första boken bara var en uppbyggnad av så här, det här är Tiril, men vi fick inte några tankar. Andra boken var mycket tankar, mycket känslor och personlighetsutveckling. Och här blev det bara någon slags, någon blandning av Tiril som hon var när hon var barn. Och hon är jätteglad och lycklig att alla kommer överens. Och sen är hon jätteolycklig för hon känner sig svartsjuk mot Katarina. Och hon är ambivalent sina känslor gentemot Mori och Erling, fast hon är inte så ambivalent som hon tror att hon är. Och jag får inget grepp om henne överhuvudtaget, för det är bara klyscha på klyscha på klyscha på mer klyscha.
Ja, jag tror att det kulminerar i den här dialogen eller monologen hon har med Nero, när hon sitter på rummet där och håller i honom och ska förklara allting för Nero.
Mm.
Jag spelade upp delar de första 90 sidorna här för att komma igång inför publik. Och det blev lite, just Tiril blev väldigt svårt att göra seriöst.
Nej, men det går inte, för att krasset, hade det här varit Tirils monolog i första boken, hade jag helt svalt det med hull och hår. Men nu är det så här, nu är vi inne på bok 3. Tiril har liksom lämna sin familj. Hennes syster blev våldtagen av hennes styrfar. Hon får reda på att hon är adopterad. Hon är till Island för att rädda sin bästa vän Mori. Hon har blivit utsatt för mordförsök. Hon har sett hur världen är. Och med tanke på allt detta, jo, hon har också bott hos en pirat och lärt sig svära och hittat sig själv där. Och med allt detta i bakgrunden blir hennes inre monologer otroligt korkade.
Ja. Jag tror ju att Margit försöker visa att det här är någon slags uppväxtfas då, så hon ska bli mer mogen sen. Men
vi hade behövt den i bok 1 eller i början av bok 2. För nu är det bok 3. Och det känns som att allt karaktärsutveckling vi gjorde i bok 2 med de här monologerna i bok 3 bara blir bortkastat. För just nu så känns det som att hon igen blir en klyscha av att nu har växt upp. Men vi såg henne och vi följde med när hon växte upp i förra boken.
Ja.
Sådär. Och hon vet att hon kan bli svartsjuk. Hon vet att världen inte är jättebra, för hon bodde hos en pirat som uppenbarligen mördade folk för att få deras ägodelar. Sen så här att, kan inte alla komma överens och vara glada, blir helt så här, fast du vet till att världen inte funkar så här.
Ja, och det tycker jag gör lite att Tiril hamnar i skuggan av Katrin. Katrin är mycket roligare att läsa om.
Mycket, mycket roligare på alla sätt och vis.
Erling och Nero däremot tycker jag är en lysande insats. Erling har karaktärsutveckling och Nero är ju bara underbar överallt.
Jag älskar Nero så mycket. Jag försöker också greppa hur stor Nero är.
Ja, det känns som att man varierar lite i storlek faktiskt.
Ja, det är så här. Jag börjar tänka mig som att, men irländsk varghund sizen bara, Nero är nästan lika stor som en häst. Jag bara, vad är det här för hund egentligen? En isbjörn?
En direwolf.
Ja, oh, direwolf Nero.
Ja, men han var ju så här, han skulle ju, de ville ju skydda honom från vargen, för att han, vargar var ju farliga för honom ändå, så då kan han inte vara jättestor.
Nej, fast om han är lika stor som en häst så är hästarna antingen pyttesmå.
Mm. Och det stod ingenstans.
Nej, för det var hästar och inte ponnis.
Nej.
Så jag blir lite förvirrad. Men Nero är en fantastisk karaktär. Och jag håller med om att Erling växer väldigt mycket. Och just genom Erlings iakttagelser och hur han ser på världen och moral och vilka han går i säng med, så tycker jag att där får vi den bästa insikten av hur relationen man-kvinna på den här tiden faktiskt fungerar, både som överklass och som underklass. För Tiril och Moris relation, den får jag bli inte klok på.
Nej, men den är ju superasketisk och romantisk och ja, klassisk Margit tycker man väl kanske.
Ja, fast också de har den här, fast det är helt okej att vilja säng med varandra, vilket är ett modernt syn som inte passar in på den tiden, för ingen människa skulle göra det på den tiden, because it would be wrong.
Vilket då?
Dela säng med varandra.
Jaha, ja. När är vi egentligen?
Vilken tid?
Ja, vilket år är det och hur gammal är Tiril här?
Vilket år är vi? Mm. Nej men gud.
Det stod ju i de tidigare böckerna, men det stod inte i den här.
1700-talet, Tiril bör väl vara 18-ish?
Hon är född på 1600-talet. Står det i...
Hon är född 1699 eller något sånt där fånigt.
Jaha.
Ja.
Det första som står i boken är De mörka makternas böcker. Upprinnelsen till allt det märkliga och skrämmande som en ung flicka från norska västlandet måste genomgå i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.
Men vad konstigt.
Ja, det här borde vi veta egentligen.
Det här borde vi definitivt veta.
Men jag tänker med Tiril som 19-ish.
Ja, och ja. Erling mår i 10 år äldre.
Okej.
Okay. Ungefär. Och Erling är lite äldre. Erling och Mår är ungefär samma ålder.
Ja.
Ja, och Katrin är lite, kanske något år äldre än Tiril.
Ja.
Ja, då tror jag vi har det rätt.
Ja, det köper jag. Rätta oss om vi har fel.
Ja, gör jättegärna det. Men för att backa tillbaka till berättelsen, Katrines berättelse ger ju liksom en sån här... Den ger mig kött på benet. Så när vi väl kommer till den här cliffhangern och står det bara, oh, Eders höghet, så funkar det överraskande bra.
Ja, jag har inga problem alls med den här början.
Nej, för att hade vi bara fått nu gå in på cliffhangern, så hade Katrines reaktioner när hon är avundsjuk och sånt där, de hade inte riktigt fallit på plats för mig. Nu faller allting på plats.
Mm.
På ett väldigt bra sätt. Och det är väldigt intressant, för att här är första gången faktiskt får reda på att Tiril är av högre rang. Men hon är samtidigt inte av högre rang. För vad är hon egentligen?
Ja, hon är ju en bastard från jättehög ett.
Ja.
Och det är ju alltid en jobbig situation, för att då har man ingen riktig rang.
Nej, precis.
Men man kanske skulle kunna ha det.
Ja, om precis som Katrin är så krassig att man blir erkänd av fadern, men fadern verkar inte känna till att Tiril finns.
Nej, det är ett jättebra mysterium, det är det ju. Så jag förstår att hon håller fast i det.
Mm. Och jag älskar barnmorskan i övrigt.
Ja, jag skulle precis säga det. Hon är ju en jätteskärmig bikaraktär.
Mm.
Men det är ju återigen Margits styrka att göra just... Eller en av hennes många styrkor att göra charmerande bikaraktärer.
Mm. Som lyfter fram det bästa sina huvudkaraktärer. För här tycker jag att man verkligen förstår Tirils sårbarhet och skörhet i att hon faktiskt upptäcker sitt arv och vem hon egentligen, vem hennes familj är.
Ja.
Och det blir ju verkligen genom barnmorskan.
Ja. Sen tyckte jag det var så himla fint att de kom tillbaka till henne och berättade vad de hade varit med om också, precis som de lovade i början av boken.
Ja, jag hade blivit jättearg om det inte hänt.
Ja, då hade ni fått höra det.
Mm-hmm. Men de bestämmer ju här liksom när de lyckas tolka ut vad det är som Tirils mamma har sagt, det här med Tistelgorm och Tiveden och Gortiven och minne från fadern. Hon får ett halsband också.
Ja.
Mm. Och den här demonfiguren.
Och halsbandet får vi inte reda på mer om. Så det känns som att det kan vara någonting som är viktigt i framtiden.
Ja, precis. Och där blir också Katrines reaktion att hon vill ha grejer för att de är vackra, blir också väldigt bra för att vi har fått hennes bakgrundshistoria.
Precis.
Mm.
Nu ska jag göra Ray lite mer ledsen faktiskt, för att jag tycker att den här boken är vad Korpens vingar försökte vara.
Oj, Dan!
Det här är skräckfilmskänsla och här får vi ingenting från den andra sidan. Och vi har mycket läskigare skurkar tycker jag.
Det är faktiskt sant, det här är ju helt från deras point of view hela tiden.
Även om Mori är lite för bra och känns lite för mäktig för motståndet. Och sen att den här finngubben dyker upp och räddar dem är lite tråkigt. Men jag tycker ändå det är en skrämmande setting. Det är läskiga skurkar. Och vi upplever det som att det var en skräckfilm.
Mm. Och jag kom på en sak just i att Mori är så tveksam att han vill inte gå in i skogen. Mm. Hade han varit pepp på att gå in i skogen så hade det varit väldigt mycket av att så hade det blivit mer obalanserat. Att han inte vill gör det verkligen att det blir... Visst, han är fortfarande för mäktig, men det blir en balans för att han vill verkligen inte det här. Han orkar inte, det här är tungt för honom. Och jag känner hur trött Mori blir för varje sida i boken. Och det är helt fantastiskt hur Margit lyckas skriva detta.
Ja, det är fantastiskt välskrivet. Och dessutom har ju Mori alla sina obalanserade hjälpare som jag innerligt avskyr i den här serien.
Men... fast de är inte så synliga här.
Nej, de fungerar i den här boken. Han lyckas skriva dem rätt.
Yes, äntligen. För det här är ju liksom... förlåt, Margits svaga sida. Vi skriver in andeskaror som bara, du vet, plus 90 i karisma, int, viss, allting, overlevlat i helvete.
Så vi vet ju att Mori aldrig är någon riktig fara, men man glömmer bort i den här boken för att den är så bra.
Mm. Och för att Margits lyckas fånga de här äkta känslorna. Alla som någon gång har dygnat, varit vakna liksom en hel natt och ett helt dygn, vet den här känslan av hypervakenhet som Margit beskriver, eller den här känslan man bara så här... om jag slappnar av det, somnar jag stående. Man känner den känslan. Man vet att Margit har varit med den också. Och hon lyckas förmedla den så bra.
Ja, fantastiskt bra.
Mm.
Och hela skogsskildringen är ju helt fantastisk. Det är ju...
ah.
Och varenda liten konstig klippformation. Och där man vill ju bara åka dit och se dem.
Ja, precis. Och det finns några ställen i boken när berättarrösten blir väldigt, väldigt påtaglig. För när den börjar åka, ge sig av mot Tiveden.
Ja.
Och de försöker hitta den här, vilka var Maja och Kajas herreman, och de måste hitta vem det var och bla bla bla, och vart han var på väg och liknande.
Ja.
Det funkar. Och sen har jag kommit fram till det här värdshuset, Tobias Fredlund och hans fru Fredlunds värdshus, och hon börjar berätta om, så här är historien om Tistelgården. Då kände jag, nej, berätta rösten är här igen.
Ja, jag tycker också den syns ganska bra i de här beskrivningarna av besvärjelserna.
Ja.
Trolldomen, då blir det långa sidor upp och ner med en massa olika magiska trick.
Mm, som är verkligen så här, ja, det är lite copy-paste här.
Mm, så tänker man, varför pratar de om det här? Eller varför tänker någon på det här just nu? Mm. För det är bara så här magiska visat, haha, jag har koll.
Som inte magikunnig, icke-insatt i häxmästarvärldens lyssnare och läsare, så är det intressant för mig att veta så mycket om trollformler. Men eftersom det blir så otroligt långa utläggningar, så rubbas ju sådant. För det betyder att det här är inte Katrine som frågar Mori om häxmästarråd. Det här är inte Mori som berättar för till. Det här är Margit som säger, titta här, det här är skillnaden med norska och isländska galdrar.
Ja, det gillade jag.
Gjorde du det?
Ja, jag gillade just skillnaden mellan norsk och isländsk magi. Av någon anledning tilltalar det mig jättemycket.
Fast jag gillar inte beteckningen formulär.
Nej.
Kan vi prata om att norska häxformulär? Jag tror att den korrekta beteckningen är norska häxformulär.
Förmodligen.
Formulär tänker jag bara, ja, och så skriver du i de här fyra raderna, klickar i rätt rutor och så lämnar du in det, så får du en formulär om några dagar igen. Man bara,
så kommer besvärjelsen på posten.
Eller det gör det inte, för Postnord levererar inte.
Ja, förhoppningsvis finns det ett speciellt postbolag för besvärjelse.
Ja.
En uggla kanske.
En uggla. Går vi in på copyright infringements nu?
Ja.
Det finns faktiskt en uggla med i den här boken.
Jag såg den.
Kan vi också prata om hur kränkt jag är över ugglan?
Berätta.
Mm. Alla ni som har pocketutgåvan av När mörkret faller, ser liksom att på framsen är det någon som ska, jag tror i Mori, och ser en uggla som flyger mot honom.
Ja.
I boken så är ugglan som beskrivs en berguv, vilket är den största uggleart som finns.
Ja.
Ugglan på framsidan av boken är inte en berguv.
Vad är det för uggla på framsidan av boken?
Det är någon jädra kattuggla.
Jaha, oj.
Mm. Berguvar har för det första tofsar runt ögonen. De är mycket, mycket större. De har inte alls den teckningen. Så jag var så här, oj, oh, och sen bara, fast alltså, hur svårt är det att googla upp hur en berguv ser ut?
David Barkelon, fy på dig. Mm. Det är illustratören.
Mm. Lär dig rita berguvar.
Intressant att välja just den scenen också. Men det, framsidan är ganska bra.
Framsidan är väldigt bra. Jag är fortfarande förvirrad hur Mori egentligen ser ut. För att han ändrar utseendet från bok till bok.
Ja, det kanske, är det samma person som har ritat alla framsidor? Du måste kolla upp.
Ja, det tror jag faktiskt att det är.
Jag... tänkte läsa, jag hittade nu stycket som jag menade med Tiril.
Oh, läs!
Så nu ska jag läsa det. Hon sitter alltså och kramar på Nero då, i sitt rum, och ingen annan i närheten. Vi har inget hem, vännen min. Ingenstans i världen har vi hemma. Inte Mori heller. Han är lika illa ut som jag, om inte värre. För han har inte haft något hem sedan hans mor blev tagen för häxeri. Och det är många, många år sedan. Men Mori vill gå sina egna vägar. Vi förlorar honom ner och förr eller senare förlorar vi honom. Han försöker placera mig så ärlig. Och säger att han är den rätte för mig. Men är han det? Jag vet inte riktigt vad jag har ärlig. Och även om han är ståtlig och snäll och intelligent och rik och belevad. Och jag ibland inbillar mig att jag är förälskad honom. Så är det något som fattar. Jag dras mot döden ner och mot dödens ängel. Han kommer att dra ner mig i sin mörka värld. Han har själv varnat mig för det, men jag kan inte hjälpa det. Jag saknar honom så mycket. Jag vill gå in till honom nu och gråta ut hos honom. Men det kan inte jag göra, för han sover säkert nu. Jag är rädd för Katarin ner, och det är förstås förskräckligt dumt av mig, men jag är rädd för henne. Jag vet inte varför, men hon tycker inte om mig. Jo, det gör hon. Ändå är hon på något sätt min fiende. Jag förstår inte varför, inte alls. Mori bevakar henne än och mig. Mori vet, men han säger ingenting. Ärligen lite betagen av Katarin. Det irriterar mig, det vet du nog. Jag vill ha mina pojkar för mig själv. Vad skulle hon med på resan att göra? Hon är ute efter Mori också. Det får hon inte lov till ner. Och vet du vad? Jag trodde aldrig jag skulle bli så obehaglig mot en väninna. Men jag är faktiskt svartsjuk. Det är en hemsk känsla. Och den fräter sönder den inifrån. Varför fick inte jag vara som jag var, som jag när jag var barn? Då älskade alla människor. Alla var snälla och goda. Varför fick jag inte behålla de illusionerna? Varför måste jag bli ondskefull själv? Ja.
Åh, Dan. Hur kändes det att vara 13 och ett halvt med alla känslor?
Ja, det var jobbigt.
Ja, men alltså det här, jag håller med, det här stycket är ju bara så pinsamt, jobbigt. Det är liksom det förtar alla Tyrils goda kvaliteter. För visst, man har säkert suttit med de här tvivlen när man var tonåring också, och tyckte att ja, men är jag svartsjuk, borde jag vara det, jidde, jadda, jidde. Men hon, nej. Nej, hon borde ha kommit längre. Och framförallt så är det så här, det här inte, det här passar henne inte. Det passar inte den tid vi lär känna i bok två.
Ja, dessutom tycker jag det tar upp massor av tid i boken när det precis har börjat bli spännande också. Man bara, in i skogen med er.
Ja, och grejen är att jag orkar inte med triangeldramat längre.
Nej, och det blir väl till slut någon resolution på det i den här boken.
Ja, och men alltså, triangeldrama är all trevligt, och de kan vara trevliga och välskrivna och välbyggda. Det har vi sett Margit lyckats med innan. Men här, just när man för tid liksom så här, jag vet inte vem jag tycker om, och jag vet inte, han får knuffa mig, och jag vet inte, så blir det så här, men för i helvete, människa, skärp dig.
Alla vet vem du tycker om.
Ja, alla vet det. Det är inte en överraskning för någon. Erling vet det, Mori vet det, Nero vet det, Katrin vet det,
Arne vet det.
Exakt, Fredlund vet det, Finngubben vet det. Ja. Älgen vet det.
Skogvaktaren vet det.
Ja. Hur rävarna
vet det. Han har varit med.
Nej, precis. Men grejen är att alla vet om det här, det är så uppenbart. Och med tanke på att Tidil ändå är så här hyfsat i bok två, på det som en hyfsat god människokännare ibland och mindre god ibland, så är det så otroligt nedvärderande mot henne som karaktär att göra henne till 13 år i den här boken.
Vi får se hur ni är i nästa bok.
Åh gud, det kanske blir 15 då.
Ja, ska vi in i skogen då?
Det ska vi. Och det, en sak jag tycker är roligt när vi går in i skogen är att det blir en hel dialog mellan Mori och Erling.
Ja.
Som visar på deras vänskap.
Ja, deras relation var väldigt bra, tycker jag.
Så det tycker jag om. Men sen så är vi i skogen. Det är, ska vi säga, det är Mori, det är Erling, det är Tyril, det är Katrin, det är Arne, det är Tobias Fredlund och Nero. Och vart ska de någonstans?
Ja, hela uppdraget känns ju väldigt svårt genomfört. För de ska hitta den borgen som ingen vet var den ligger. De vet bara ungefär någonstans var. Och Fredlund har spenderat hela sitt liv letandes efter den där.
Ja. Och det känns så konstigt, för att först säger de till honom att men vi ska titta på de röda näckrosorna. Och sen när de väl börjar rida in så har de bara, PS, vi är på ett hemligt quest. Vi ska till Gartiven och Tistelgorm. Och han bara, absolut, vi kör.
Ja, det är klart vi ska dit.
Man bara, i den mest otillgängliga delen av skogen där det spökar. Absolut.
Jag tyckte den här biten med de röda näckrosorna var jättebra. Jag vill åka dit och titta på de röda näckrosorna. Just att det fanns det här fantastiska kärnen med speciella näckrosor. Jag vet inte hur mycket det stämmer med verkligheten. Men...
alltså jag tror att det stämmer. Jag googlade och de verkar bara finnas där. Och oj, de finns. Och det är tydligen fantastiskt. Sen så såklart i dagens moderna samhälle odlas andra nexus. Men just den sorten finns bara där.
Dit måste vi övertala Isfolksföreningen att åka.
Definitivt, det måste vi göra.
Ja, picknick vid de röda näckarosorna.
Ja, och sen så ger vi oss ut innan det blir mörkt. Alla är överens om det?
Vi ska inte sova över där.
Nej, Dan. Gud nej, vad vi inte ska sova över där.
Och så kan vi leta efter tistelgorn på natten.
Nej, Dan, det ska vi inte göra.
Alla kommer stuka fötterna i förmodligen den stora faran.
Alla kommer dö, det är vad som kommer hända.
Okay.
Världens sämsta föreningsträff.
Ja, vad tog de vägen den där föreningen? De hade den där träffen i Tiveden och sen försvann allihop.
Åh gud, vad obehagligt. Jag tycker också fint, på tal om obehagliga grejer, att Margit lyckas faktiskt väva in mycket av sägna genom att ta med Tobias Fredlund.
Ja, han är en exposition machine, men han, det är väldigt bra gjort.
Ja, och det blir snyggt och bra. Och visst, berättarrösten lyser lite grann. Mm. Men i och med att Fredlund porträtteras som en väldigt så här jovalisk, trevlig och bildad herre, så kan ni faktiskt höra honom säga allt det här i hans röst.
Ja.
Så heja Margit!
En annan sak som jag stör mig på ibland, det känns som att den här gammalspråket, det 1700-talsspråket, dyker upp ibland och ibland inte.
Ja, orkar inte.
Tror i på det där, till exempel.
Jag bara, vadå tror i?
Jag hade inte räckt med ni i alla fall, men i... Och sen är vissa formulerar sig jättehögtravande ibland och sen pratar de helt normalt.
Ja, det är jättekonstigt och jag får inte riktigt ihop det här.
Nej, det där är ju väldigt svårt som författare och hur folk ska prata. För man vill ju att de ska prata begripligt, men man vill inte att det ska låta som att det är idag.
Nej, och med Tiril, Moril, Katrin och Erling så har vi liksom lagt bort mycket av det här högtravande 1700-talsspråket, för där är det såhär, ja men när man känner varandra, man reser tillsammans, Margit behöver inte bry sig, men nu när vi fick in Arne och Tobias Fredlund så måste, eller det känns som Margit att hon måste ta upp det här språket igen för att det ska bli, det hör till bokens anda. Och visst, det passar ju in med det lite stela språket i den högtravande stämningen när det blir så otroligt skräck och thrillerstämning.
Ja.
Men i och med att det haltar,
mm,
så blir det lite konstigt.
Ja, det blir lite störande. Man lägger märke till det.
Mm. Ja, men det gör man helt klart.
Dessutom säger de ni till varandra ibland. Ja. Eller du. Och även mellan folk som inte borde ha lagt bort några titlar eller liknande.
Nej, precis. Och sidospår innan de åker in i skogen där, det är väl att Erling och Katrin ligger med varandra.
Ja, det var ganska roligt faktiskt.
Ja, det var faktiskt jättekul.
Och jag tycker Erlings reaktion var en väldigt bra twist sen när han bara, nej men jag gillar ju henne. Han var så chockad i flera dagar typ efter det där.
Ja. Ja, men alltså så här, jag kommer inte ifrån att jag tycker Katrin är rätt uppfriskande i det här.
Ja, boken hade varit betydligt tråkigare utan henne.
Ja. Ja, men det ger Mori en liksom, man förstår faktiskt hur cool Mori faktiskt är.
Ja.
Erlings ruskas om, Tiril, jag hade inte orkat med om Tiril bara var sån här hela boken, utan att Katrine var där och bara typ så här, meh. Och Finngubben, kan vi prata om Finngubben?
Ja, det kan vi göra.
Han verkar jättemysig, han och hans fru som lever i skogen och är såhär, åh, här bor vi, helt ensamma.
Ja, sen blev det kall av alla helt plötsligt.
Ja.
Men det var lite charmigt.
Det var väldigt charmigt. Och jag gillade faktiskt det här ögonblicket när Mori och Finngubben bara verkligen tokboundar.
Ja.
Det verkligen var så här. Han bara, ah, så dina följeslagare, vilka menar du då? Mori bara, de du ser, det är med de som alla andra ser. Jag bara så här, åh, stämningen runt det här bordet, jag kan ta på den med kniv.
Ja. En annan replik jag gillade var när de frågade Mori om han var rädd, och han bara, ja.
Och jag kände bara att jag var där, jag bara, ja, we call it a day. Vi går nu, Mori är rädd, vi gör inte det här. Vi bara backar och skiter i det här.
Ja, det är väl alla förnuftiga skulle göra, men...
Ja, gud ja. Jag hade ju varit halv, hade Mori sagt ja, jag hade ju varit halvvägs ut ur skogen i full fart alltså.
Första gången han sa vi borde inte göra det här, då skulle jag tycka, ja, ja, då gör vi inte det.
Mm. Tack. The wise one has spoken, the one who sees ghosts and everything says nope.
Eller, det där var ingen varg. Och så svarar Mori, nej.
Åh gud, det var där, det var exakt där jag slutade läsa igår. För jag bara, nej, nu blir det för mycket. Nu blir det jobbigt. Jag kan inte börja analysera. Vad är inte en varg?
Någonting läskigt.
Ja, och hur läskigt kan det bli i den här boken?
Ganska läskigt.
Väldigt läskigt.
Okej, fram till Tistelgorm då?
Ja, när de står vid det här, när de ser Gortiven och hur otäckt det är.
Mm.
Och där känner jag verkligen att här har ju Margit byggt upp en sällan skådad stämning genom hela boken fram till att de ser det här området. Så att när de väl ser det, då ser jag området också.
Ja.
Jag ser det här kalla månskenet, jag ser det här ödsliga, storslagna landskapet som jag aldrig har sett innan, men jag vet exakt hur det ser ut.
Ja.
Och jag känner samma känsla som de känner. Jag känner den här tryckande ensamheten, den här skräckblandade förtjusningen. Också den här känslan av att, ja, nu är vi ju här. Och ja, det här kanske var en mindre balanserad idé, men nu är vi här.
Då måste vi göra det här.
Ja. Åh gud, och så säger Mor ja, nej. Vi måste prata om att när man spelar Dungeons and Dragons så får inte den coolaste personen i partiet säga någonting som kan skapa tvivel hos de andra.
Nej. Trollkyrkan tyckte jag om.
Mm.
Och att man kan se Tistelgorm från Trollkyrkan om man är tillräckligt magisk. Det kändes rätt.
Och jag tyckte också det var väldigt cool effekt att Mori kunde överföra sina paranormala seendeförmågor till de andra.
Ja, det fungerade bra.
Det fungerade väldigt bra. Också det att, just hur man la upp det med att vi fick ju större delen av historien av Världshusvärldens fru.
Ja.
Och sen så var det så här att Fredrik bara sa, ja men det här har ju hänt också. Och när vi stod där, liksom när de hittade Tistelgorm. Och de bara, ja det är inte Tistelgorm, det är Tirstengram, Tirstensorg. Och filmen bara, ja, för hans fru dog. Alltså den här droppandet av detaljer som bara bygger på min skräck och skruvar upp den till max. Så att när han verkligen bara så här, ja, och hans fru dog och han tog sig en jungfru. Jag bara så här, ja, nu kan jag inte andas för att jag är så rädd. Vad kände du i allt det här?
Det var jättespännande hela vägen. Och just jungfrun när de hittar deras ben är ju väldigt så här lågmält, men väldigt läskigt och mycket liksom implicerat. Och överlag, vad som faktiskt har hänt där i borgen framgår ju aldrig riktigt.
Nej.
Men vi får en massa ledtrådar som man kan spinna vidare på, som att han, pappa häxmästare i borgen, inte någonsin gav sin son den här tredje biten.
Nej. Och vi får inte reda på så här, bara någon mekanisk utrustning. Det får vi inte heller reda på vad det är.
Nej.
Och hur häxmästaren dog får vi inte heller reda på.
Nej.
När borgen övergavs får vi inte heller reda på. För det verkar ju, när de går in i borgen så är det så att det finns ju bara tre personer där. Mm. Alltså det är tre kistor. Och, liksom, det finns
och en hög med jungfrur.
En hög med jungfrur, ja. Men det finns ju ingen spår av någon annan. Och det är... Det ökar liksom på hela min... Det ökar på hela känslan av att vi är där och då med de här personerna. Det är liksom inte någonting som Margit sitter och berättar för oss. Jag slungas aldrig ur berättelsen. Jag är där hela tiden.
Nej, det var väldigt lätt att sträckläsa den här boken.
Jag vill backa lite innan jag börjar gå mot den här... Mot Tistelgorm.
Ja.
Och Mori börjar dela ut det här magiska gallrarna och skyddet. För här så blir det ju väldigt läskigt.
Mm.
Och jag tycker det är så otroligt snyggt av Margit att igen så får vi inte veta vad det som ligger under bergväggen.
Nej.
Vi får bara veta att det är någonting läskigt. Och troll eller trollpacka, men vi ser det aldrig.
Nej.
Och det gör liksom att det kan vara den här grejen som ligger under sängen när man är barn. Eller den här grejen som är i garderoben när man blir lite äldre. Eller den här grejen som man kanske ser i skogen när man går hem.
Ja, det förklarar ju också varför ingen någonsin har varit i den här borgen efteråt.
Ja, för att man inte kan se den så är den väldigt välbevakad.
Exakt. Ja, inne i borgen då. Vad tycker vi där?
Ja, alltså det är ju precis exakt vad de ser som vi får se. Att de... Hur borgen ser ut, att det har rasat, att den ligger där den ligger. Det tycker jag är snyggt, verkligen. Det är inte massa spekulationer om hur det kanske kan se ut, utan det är verkligen det här är vad som händer. Också genom deras trötthetsfilter på ett sätt också.
Ja.
Jag tycker det är en väldigt snygg detalj att de letar igenom hela borgen och sen är det ner och som verkligen viska hit.
Ja. Ja, hela den ordningen de upptäcker saker i borgen är ju fantastiskt bra. Det känns som ett, ja, återigen tänkte jag ju på rollspel, att åh, dungeon crawl.
Ja, precis.
Men det fungerar jättebra.
Och igen liksom också det här att här är det bara så lätt att Mori bara, jag skickar mina andar eller använder någon besvärjelse för det här, men han orkar inte.
Precis.
När de rasar ner i källarvalvet, då känner jag så här, källarvalv, nej.
Ja, jättestämningsfullt. Och sen tycker jag när de öppnar sarkofagen då, och twisten där var ju, ja, fantastiskt bra.
Ja, att de hittat fadern, de hittat den svenska prinsessan och så är det Katrina som ligger i den sista kistan.
Mm.
Den är fantastisk.
Och hon lyckades försvinna med skogvaktaren och man tänkte inte jättemycket på. Man tänkte ju så här, ja men det här är ju skumt, men jag hade glömt bort det i princip. Jag tänkte i alla fall inte på det när jag kom hit. Så bara, oj.
Jag håller med dig. Och där ska jag säga att där var det så att vi hade fått Katrines backstory i den här boken. För det är bara, vi vet att hon är kartok. Vi vet att hon springer efter allt hon tycker om. Vi vet att hon och Erland har gått i säng. Och att hon känner, fan, det var något som inte riktigt funkade här. Jag vet inte vad det är som gick fel. Och hon desperat behöver en ny kar. Det är så otroligt i linje med hon agerar.
Ja.
Så att jag reagerade inte över skogvakten sånt där överhuvudtaget. Kanske när Fredlund sa, fast skogvaktaren är ju en ung man som är linblond. Jag bara, ja. Men det kanske kommer till nya, bara, förmodligen. Because Katrine vill ligga. Och sen blir det så här, nej! Åh, vad jobbigt livet blev.
Jag tänkte nog först, alltså, nej, nu blir det jobbigt när de kommer ut från borgen. Och klara så måste de rädda Katrin, så blir det någon liten side story där.
Ja, du tänkte så.
Ja, men det här var ju mycket bättre.
Ja, så sjukt obehagligt också.
Ja, vart tar vi oss sen?
De får ju loss Katrin här. Och men här tycker jag det är fint också att Mori verkligen är den här. Om man tittar på personen så är ju Tilden som är så här, vi måste rädda alla, fast i den här boken är om 13 år. Erling är ju verkligen så här, ja men vi behöver rädda henne. Och Mori bara så här, är ni helt säkra på detta?
Ja, han är lite otäck här. Och ja. När han berättar också, jag har inte så här egentligen gjort så mycket för att så här, behöver vi verkligen henne.
Ja, precis, för det här, Mori lägger ju upp det som jag tror de flesta lyssnare och läsare faktiskt har tänkt, att hon har bränt alla sina broar. Hon är jätteirriterande. Det har funnits tillfällen i den här boken där man verkligen vet bara så här, men shit Katrine, bara ta alla hintarna och gå och dränk dig i sjön.
Ja.
Och så säger Mori det här, man bara, vilken hemsk människa. Och så satt jag och tänkte, ja fast, jo, jag hade nog resonerat ungefär likadant. Något som var så här, är det värt att få loss henne? Och då tänker jag lägga på den här, du vet, tröttheten när man bara står där och är bara så här, med om att om jag bara slappnar om så kommer jag somna. Och somnar jag så dör vi förmodligen.
Mm.
Men att han ändå säger de här orden bara, att är det här värt det? Ska vi inte bara lämna henne här?
Mm.
Det där är man så här, man bara, oj Mori, du är rätt mångbottnad och lite läskig.
Ja, ja, men det är bra att han är läskig.
Ja.
Jag var ju tvungen, när det var Katrin i kistan så var jag tvungen att tänka efter. Och så, men dog hon här? Vad fan?
Du bara, nej!
Ja, eftersom man har läst böckerna förut så bara, va? Var är allt hon var med?
Ja, jag blev också jättechockad.
Hon repar sig till sist.
Ja. Och sen så inser vi ju att häxmästare nummer 2, han lever ju. Eller ja, lever, är odöd. Inte borta i alla fall.
Ja, vandöd i någon slags smak, skulle jag säga.
Och här blir jag ju lite besviken.
På själva striden mot honom, eller?
Ja, för alltså jag hade... Vi har ju sett liksom att han och hans far var kapabla till otroliga svartkonster. Så här, Mori hade problem med detta. Och ja, han är försvagad av gallrandet när Mori gallrar ner hela Tistelgorm i källarvalven. Men jag hade nog väntat mig någonting lite mer. Jag ser liksom, ungefär som när Mori försöker blåsa upp dörrhålet och han slängs bakåt. Någonting litet sånt där som var verkligen umfe.
Ja, han kändes ju lite mesig här. Och ja, att Finngubben då dök upp gjorde ju också allting lite för lätt.
De blev ju 2-1 och det är ju lite fuskigt.
Ja.
Men jag hade nog... Jag känner att jag fick lite dåligt med kött på benen med just Tex-Mex. Alltså så här, det byggdes upp för någon slags episk bossfight på level 70. Och sen så bara, jaha, han har renererat till level 30 och vi är fortfarande level 70.
Vet du vad som skulle ha varit episkt?
Nej, berätta!
Om liksom det sista man fick se när de lämnade området var att han stod bland träden och tittade hatiskt på dem.
Åh, det hade varit snyggt. Åh, det hade varit snyggt!
Och bestämde sig för att hämnas.
Mm, och att typ att han, de hade kommit till Finngubbens stuga och sen så hade han liksom kommit dit och det hade blivit någon sån här episk showdown.
Ja. Ja, den episka showdown var ju receptet som försökte användas här, men det blev inte så episkt.
Nej, det blev det inte. Och sen så rappas historien upp, för sen så verkligen som att så här, vi är klara med skräckberättelsen.
Ja.
Mm.
Ja, det är väldigt mycket slut. Det är hela vägen tillbaka och ja, lite relationsdrama och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen kommer ju då mina två icke-favoritskurkar dyker upp igen.
Åh nej, Tweedle A och Tweedle Dum liksom.
Ja, precis. Och de har sysslat med det där med att leta efter Tweedle all den här tiden. Det måste ha varit jättetråkigt.
Och vi börjar ju på samma ställe där vi slutar. Hos barnmorskan säger, åh, det kommer gäster till slottet i Norge. Ni behöver inte åka ner till Österrike. Ja, vad kul. Det är sagt en så här, ni har gjort deras sidequest. De hittade ju en skatt, faktiskt. Ja. Och fick reda på lite grann, men de fick ingen ledare till Tirils föräldrar. Och det förklarar ju mor att ja, men det här var förmodligen bara en trinket som Tirils mamma hade fått med sig. Som ledde dem till en sidequest som gällde till massa bra för dem. Men det var ingen mer... liksom leder till vem Tiril är. Så att precis som du sa när vi började podden nu, att vi är fortfarande på samma punkt.
Men jag förlåter boken där för att sidequesten var så bra.
Ja, alltså det här är topp 10 bästa spökhistorier jag någonsin läst.
Jag blev i och för sig verkligen förvånad när den här demonfiguren, när dörren den passade in i, fanns i Tistelgorm.
Ja, för liksom om fadern de tre sönerna gav sina söner en nyckel.
Mm.
Tog han med sig dörren från Tyskland när han åkte upp. Byggde då den nya herren till Tistelgorm, alltså hans son, byggde han då en dörr som exakt passade in där. Hur gick det här till?
Pappan kanske bara hade byggt dörren långt tidigare.
Fast varför skulle han bygga den i sin sons slott när han hade ett perfekt
slott? Nej, men sonen hade ingen slott. Han hade bara byggt det här på den magiska platsen, så han hade byggt en dörr. Och sen hade han berättat om det för sin son, som tyckte att det är ett perfekt ställe att bygga ett slott på.
Hmm, det är intressant i och för sig, ja.
Ja, nu spekulerar jag vilt, men ja, det är svårt att få ihop historien.
Det är svårt att få ihop just den delen av historien. Men eftersom vi inte fick reda på så mycket om Katrine i bok 2 när hon dök upp, så kanske det uppdagas i senare böcker. För det känns ju som att det de hittade i borgen, visst var lite trinks och skatter, men det var ju också lite grann som typ med häxformulär, formulär, gud, hatar formulär. Jag hoppas att vi inte bara släpper den här kopplingen till Tistelgorm och att det här demonfiguren det dyker upp igen. För det här var ju spännande, att det inte bara blir en sidequest. Jag hoppas jag ser mer av detta, för det här, oj oj, det är, ja, det är guld.
Det kanske blir så att Tistelgorm-filerna som de har med sig nu, de här, blir lite som Isfolkets skatt.
Nej, gud.
Att man kan hitta så här, men det finns ju Tistelgorm-lånen.
Gud, nej, usch, fy. Ja, just det, och så måste vi prata om det här att Mori och Tiris relation ballar ur ännu mera.
Måste vi prata om det?
Alltså, ja, vi måste göra det. Alltså, vad händer här? För nu har de ju uppenbarligen beslutat sig för att de ska vara tillsammans, tror jag. För Erling ska gifta sig med Katrin, för han har kommit på att han tycker om Katrin, eller sättet hon är i sängen på. Oklart. Hönan är
längre. Jag tror han tycker om båda delarna, och det verkar vara en bättre match för honom än Tiril, helt klart.
Ja. Och Tiril och Mora kommer ändå att, ja, vi ska vara med varandra, men de, vad händer här egentligen?
Ja, men de är ju så otroligt moraliska av någon anledning, bägge två, så att de bara, nej, vi kan inte ha sex, för det vore jättehemskt.
Fast på den här tiden var det omoraliskt att visa anklarna, och de är nakna med varandra, så jag köper inte deras moral i det här.
Nej.
De är 19 steg past moral. Liksom, liksom med dagens mått mätt, så fine, deras moral är okej, men på 1700-talet så var det här, de hade blivit bland gjort allt de kunnat.
Jag tror att det här har ganska mycket att göra med att Margit försöker göra någonting som hon inte har gjort tidigare. Hade det varit en isfolksbok, då tror jag att de hade legat med varandra här.
Ja.
Men här måste hon dra ut på det, för att hon håller på att skriva 15 böcker som utspelar sig under mycket, mycket kortare tid än vad 15 böcker gjorde i isfolket. Så att här måste hon dra ut på saker och ting. Eller kanske inte måste, det kanske är liksom hela idén med vad hon vill med häxmästaren. Nu ska hon få, ja, gå mycket djupare i de här historierna än vad hon har gjort tidigare.
Och hon, de kan ju inte få varandra i första boken, för då har vi ju liksom ingenting att se fram emot.
Nej, men här känns det ju ganska uppenbart att de älskar varandra och borde vara tillsammans.
Ja.
Så att det blir lite melodramatiskt.
Kan man lite melodramatiskt. Och jag hade väl hellre sett att de i så fall behöll kläderna på, och det bara fick vara den uppbyggnaden, för nu är det så här, ja, nej. Så det var mest bara mitt sidospår. Jag blir inte så mycket mer förtjust i konstellationen Tiril-Mor efter den passagen, för jag tycker just nu att jag bara, men kan inte bara ligga, och så är ni över det här.
Ja, typ, kan det inte hända i nästa bok åtminstone, du slipper vänta till bok 10.
Alltså, måste jag vänta på bok 10 på att de ligger, så kommer jag vara så otroligt kränkt på den här serien.
Ja, Mori får utlösning på 2 sekunder.
Vilket antiklimax, eller?
Eller? Och så hade de rätt i att så här, man dör av att ha sex med Mori, så det är så det slutar.
Gud, vad jobbig stämning det blir då.
Så bara, oj, skulle ha fortsatt med pettingen.
Kan det vara världshistoriens sämsta ligg i så fall?
Ja, det är det nog faktiskt.
Ja. Men vi ska inte spekulera mer, men Häxmästaren 3, otroligt bra bok.
Ja, jag fick en till så här rollspelsvibb på slutet.
Åh nej.
Nu i förra boken då liksom fick en spelare den nya karaktären Katrin, och i slutet på den här boken så är det liksom, ja, men tänker du fortsätta spela Katrin? Så, ja, men det var roligt liksom. Ja, men då kan vi köra det här baläventyret som passar Katrin jättebra.
För där kan du använda dina specialkunskaper i adlighet.
Ja, och så blir det liksom roligt, alla andra måste gå på balen, så här, Mori måste jobba, låtsas vara en doktor och så här.
Det är faktiskt sant. Oj, ja. Jag har inte tänkt på det, shit.
Ja, det kan vara till och med att den spelaren bara, jag vill liksom vara någonstans, den här karaktären kommer mer till sin rätt. Så här. Nu var det Mori som fick göra allting coolt. Ja, men då kör vi balen.
Så. Ja, och då, och ärligt spelar bara, men det blir bra, för jag har också lite skills i adlighet, så att det blir bra för mig. Ja, det blir
ja. Precis, och Tiril vet att hon är huvudpersonen, så att hon bryr sig inte.
Nej, precis.
Ja, det är hennes, det, hon är huvudpersonen igen, eftersom de ska ta reda på hennes ursprung.
Så. Ja, Tiril spelar inte så jätteengagerad i det här, men så länge hon får vara huvudpersonen så är hon nöjd.
Exakt. Vi har ju även frågat er lyssnare vad ni tyckte om den här boken. Och vi har fått några svar.
Ja, frågorna vi ställde var: vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär?
3 helt nya frågor som vi aldrig har ställt förut.
Eller har vi det?
Kanske.
Kanske. Första svaret kom från Rexy som säger: jag inleder alltid boken med att vara rent av irriterad. Uppenbarligen räcker det inte att vara speciell och fantastisk Tiril. Man måste vara förstärklig med. Räckte inte Tiril som hon var? Jag har aldrig riktigt fattat denna delen. Jag låter mig imponeras över resan det företar sen dock. Nu framkommer mer avancerad svartmagi än det vi såg i kyrkan tidigare som jag tyckte var lite tamt. Ja, detta börjar likna saker jag verkligen gillar. Favoritögonblick. Nog var när Katrine till fånga tas i denna boken. Hur det beskrivs att du måste jobba för att få loss henne och väcka henne till liv. När hon sedan själv inser vad som har hänt, det är fantastiskt rörande. Även om hon gör mig rasande med sin reaktion själv och hur hon måste klamra sig fast till Mori. Men det var en väldigt bra beskrivning. Och just att tuffa Katrine inte klarar av vad som helst, det gör henne mer mänsklig. Och för en liten stund kan nästan sympatisera med henne och till och med gilla henne. Favoritkaraktär då? Rexy säger Nero, utan tvekan.
Ja, jag håller med.
Mm, heja Nero.
Nästa svar kommer från Plutskrutt som skriver sitt första inlägg på forumet.
Välkommen!
Välkommen Plutskrutt! Och forumet hittar ni alltså på isfolket.se. Klicka på forum bara. Det är där vi postar de här frågorna. Plutskrutt säger: jag är äntligen i kapp. Jag har lyssnat på alla ljudböckerna med tillhörande poddavsnitt av Sagan i Isfolket. Allt inom loppet av 6 månader. Wow. Jag läste Sagan för första gången för 15 år sedan. Men behövde en repetition. Det här är första gången jag läser Häxmästaren. Och det ska bli väldigt spännande.
Oj, stort grattis Plutskrutt. Du har en fantastisk resa framför dig.
Och vi frågade Plutskrutt vad hon tyckte om boken. Och hon svarade: jag tycker att den är bra och spännande. Du har inte läst boken förut, blir det lätt att dras med i handlingen. Jag lyckas inte lista ut i förväg vad som ska hända. Blir dock lite irriterad på att tillgången till pengar gör att hela äventyret blir lite för enkelt. Tycker jag inte all magi är rätt tråkig och alldeles för mycket. Det är nog därför jag dragit mig för att läsa denna serie. Men det är väl bara att tugga och svälja. Den heter ju trots allt Häxmästaren. Haha. Och så kan jag inte låta bli att undra om det verkligen är nödvändigt att släppa runt på den här jäkla hunden. Visst har han sina talanger och har hjälpt till bitvis. Men ändå inte han som, är det ändå inte han som avslöjar dem hela tiden? Kommentarer som citat: och en stor svart hund hade de med sig. Då är det med all säkerhet dom. Återkommer lite för ofta för att det ska rättfärdiga hans närvaro i den här boken. Favoritögonblick. När Tyrell och Mori ska försöka få till det igen i slutet av boken. Men inte kommer till skott som vanligt. Och Tyrell säger citat: du får göra precis vad du vill med mig. Men jag vill helst inte dö.
Ja.
Stor humor. Kan inte annat än skratta åt sådana scener. När det blir så martyrigt och undergivet att skinnet knottrar för mig. Och då inte knottrar sig på ett bra sätt, vill jag poängtera. Favoritkaraktär. Jag tycker väldigt mycket om karaktären Katrin. Och det är svårt att höra vad hon heter i ljudboken. Hon kunde heta Katrin eller Katarin. Men det är väl Katrin då. Hon är en sån fantastisk drama queen och har en helt underbar syn på sig själv och sin börd. Hon lever livet fullt ut och skiter i vad alla andra tycker. Om någon inte passar hennes syften så får han helt enkelt dö. Vem har inte velat lösa sina problem på det sättet någon gång? Sen måste man ha ett visst mått av hybris. Älskar karaktärer med hybris. För att tro att man är välkommen tillbaka till hovet som baronessa. Efter att ha lagt upp sig som en madrass, rymt från uppfostringstanten, horat och bedrivit häxeri öppet. Eller börjar jag som inte har koll på hur det fungerade på den tiden? Kanske var allt detta helt normalt i de finare kretsarna. Nåväl, det ska bli väldigt spännande att lyssna på bok 4 och se hur det går för dem på balen.
Mm. Och nästa post kommer från Hanna som säger: tack för en fantastisk podd. Jag är ganska ny på forumet men ingen duvhunge när det handlar om Maggie Sandemos böcker. Isfolket kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Det här blir tredje gången jag läser Häxmästaren, eller den här gången lyssnar jag på Storytel. Hela serien är ganska rörig, därav anledningen till att jag läste om nästan genast jag läste ut serien första gången. När mörkret faller är en bra sammansatt bok med fina miljöbeskrivningar, men storyn blir ibland luddig och läsaren stoppas med information. Så 7 av 10 från Hanna. Favoritögonblick. Jag tyckte om att läsa om Katrines bakgrund i början av boken. Sen har jag fastnat för serien då Mori står och ser på från fönstret när Erling och Tyrell spelar bollspel utanför. Och Katrine kommer in och försöker förföra häxmästaren men blir skrämd av Moris andar. Margits beskrivning av Tivedens skogar är också fängslande. Favoritkaraktär. Hanna säger: vid första läsningen i tonåringen hade jag skrikit Mori! Nu finner jag Katrine intressant men hennes mordiska tendenser är avtändande. Så jag måste svara att hunden Nero är min favoritkaraktär.
Ja, speciellt där vid bollspelet tyckte jag. Jag funderar lite på vad det är för bollspel.
Jag tror att det kan vara krocket. Någon form av, fast klubbor. Krocket eller kanske någon form av avancerad cricket.
Ja, det låter rimligt. Jag köper den förklaringen. Men Nero försöker ta bollen. Och varför lyckas han inte? Han borde ju kunna sabotera det där väldigt lätt. Nästa svar kommer från Magnus Vandraren. Jag tycker häxmästarserien blir lite bättre för varje bok. Jag tycker berättelsen om Katrin var bra. Jag tycker att Margit beskriver platser så spännande och bra. Som i denna boken Tiveden. Jag stannade till där med min husbil i somras och vandrade.
Oh.
Såg dock inte de röda näckrosorna. Och min favoritkaraktär är den lille finngubben.
Trevligt. Nästa svar kom från Blodshem som säger: här tycker jag verkligen häxmästaren börjar bli spännande. Älskar att få läsa om Katrins historia med de två tanterna och sen hur det ledde in till Tiril och gängets resa. Extra spännande blev när den tog sig till Sverige och skogen utanför Askersund och de röda nekrosna i Tiveden. Det var så spännande att läsa om hur de letade efter borgen. Det är så levande beskrivet. Favoritögonblick. När Mori visar sina andra för Katrin och hur hon reagerar på det. Var så trött på henne vid det laget så det var skönt att se henne motbevisad. Favoritkaraktär? Ja, svårt att svara på vem som är min favoritkaraktär. Men däremot vet jag att min minsta favoritkaraktär är Katrine. Fy vilken osympatisk, hemsk människa. Och sen skriver Blodsand: om någon är intresserad av att besöka Tiveden och se de röda näckrosorna så planeras dagen om Isfolkföreningen. Ja, eventuellt en träff där nästa sommar. Alltså i år 2019. Håll koll på Svenska Isfolkföreningens Facebook-sida för att hålla er uppdaterade. De röda näckrosorna blommar vanligtvis i mitten av juli till mitten av augusti, så det kommer ske där någon gång.
Oh.
Gud vad spännande! Ah, Dan, vi måste åka!
Ja!
Nu kör vi! Ja, nästa svar får du ta.
Ja, jag vill välkomna alla nya till forum också. Det var ju några till här som var ganska nya. Men just Blodsänd har faktiskt gjort 21 469 inlägg på forumet. Så att, tack Blodsänd!
Stort tack Blodsänd!
Nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger: jag tyckte boken var rätt spännande med skattletande i Tiveden. Där jag varit på scoutläger och vandrat runt i skogarna. Det var ganska lätt att fantisera om häxmästaren eftersom naturen verkligen är trollsk och mystisk. Näckrosarna såg jag dock inte för jag var inte på rätt plats. Det är ett otroligt sammanträffande. Att Katrin råkade få tag i just den försvunna biten av nyckeln, träffa på Tyrell Company med sin bit för att de slutligen skulle finna den tredjedelen i Tistelgorm. Jag är annars inte särskilt förtjust i Katrin. Hon är ytligt dum och alltigenom osympatisk. De andra försöker vid flera tillfällen säga att hon också har goda egenskaper. Men vilka just de är kommer aldrig fram. Hon verkar samla på sig de snaskigaste och galnaste exemplen på svartkonst som alltid innefattar blod, urin och sädesvätskor. Blä! Ja. Det är väldigt skönt när Moris andra till slut skrämmer vettet ur henne så hon slutar tramsa runt honom. Erling lyckas också visa sig från sin sämsta sidan och dels vill ha sex med Katrin trots att han egentligen tycker om Tiril och sen blir kär i henne. Jag får liksom inte ihop den förälskelsen alls. Favoritögonblick. Jag gillar själva skattletandet bäst och avslöjandet om vem som är den odöde greven. Det är riktigt spännande. Jag gillar tanken att jag härstammar från svedjefinnarna i Värmland på flera av mina släktlinjer.
Oh.
Favoritkaraktär. Sällskapet får med sig den rejäle Tobias Fredlund som lyckas finna sig i det mesta. Först skäller Margit på Katrin för att hon kallar honom enbart Fredlund som ett tjänstehjon. Sen säger Mori och kompani att de borde lägga bort titlarna och kalla varandra vid förnamn. Men Margit fortsätter därför att konsekvent kalla den stackars Tobias för enbart Fredlund. Ungefär som den stackars skidtillverkaren i Sällskapsresan 2. Han får aldrig ett förnamn utan heter bara Hedlund. Därför vill jag ge Tobias upprättelse. Han är min favorit. Heja Tobbe!
Woho!
Tobbe Fredlund to the rescue.
Ja, och nästa svar kommer från Rymdhunden som säger: vad tycker jag om den här boken? Jag vet faktiskt inte. Första delen handlade om Katrines kamp för att sila sin kåthet och den andra hitta en borg. Kan lugnt säga att den andra delen tilltalar mig mer. Katrine drar ner den här boken. Hon är bara kåt, inget annat. Hon har inget djup alls, hon blir en parodi, bara överdriven. Men sen kommer boken igång när de är på väg att finna borgen. Katrine gör mig fortfarande galen, men jag kan ignorera henne. Speciellt när hon försvinner. Favoritkaraktär är också svårt att svara på. Tiril känns för god, för söt, för perfekt. Och Erling, jag tappade helt respekten för honom när han väntade till Katrin och dessutom kom på att han har känslor för henne bara för att hon var annorlunda och vild i sängen. Nej. Mår är i alla fall fortfarande en mäktig häxmästare och det är intressant att se hur han får arbeta i den här boken. Hans avståndtagen till Tiril som jag tidigare himlat åt ögonen åt får här en förklaring i slutet när den är på väg att ta sex och Tiril börjar känna hur skuggorna dra sig närmare. Det känns som att det finns en bra grund till varför Mori håller sig undan, just för att det faktiskt skulle förändra Tiril. Favoritögonblicket är nog när de hittade Katrine i kistan. Det kom helt oväntat för mig och jag gillar det. Plus skönt att slippa hennes prat och kåthet en stund. Men trots mina hårda ord så tycker jag ändå boken var underhållande. Det var en härlig magistämning i skogen och Boyen fick mig att tänka på flygande hår och isfolket. Åh, korpens vingar! Rymdhunden säger vidare, är nyfiken på hur det ska gå på balen och vad som händer när Tiril får reda på sin härkomst.
Vad tror du själv, Anna? Är det farligt för Tir att ha sex med Mori på något ovanligt sätt? Alltså?
Alltså det känns ju som att det känns ju inte som att det här är något som sätter stämningen när, jag citerar, grå skruggor omkring henne, gråa svajande skuggor omvävde de klagade svag som döda som vilt i hundratals år och nu växer upp till erotiska vakna minnen och drömmar. Det känns ju inte riktigt som en bra grej det här.
Det är som en magisk könssjukdom.
Men Dan! Fast ja, faktiskt.
Ja.
Nej, men det känns ju faktiskt som att det finns skäl för Mori att hålla sig undan. Med tanke på det här. Och andra sen så tänker jag att det här kanske han borde i så fall ha checkat och testat lite grann av innan med sin andra. Vad händer ifall jag har en sexuell relation och får känslor för någon? Kommer det här påverka? Kommer det inte påverka? Det känns som en väldigt dum grej att liksom utforska i stundens hetta.
Ja, det kan bli en ja, stämningsdödare.
Ja, och det känns som att så här, vad skulle hända när de löpte hela vägen ut? För nu verkar det inte ha påverkat Tiril så mycket, för att så fort de slutade så blev det bra.
Mm.
Men det är frågan, kommer det bli så att hon dör? Kommer det bli så liksom att det här drar ner henne? Kommer det påverka liksom hur hon ser på livet, personlighetsförändring? Alltså, det finns ju aspekter helt klart i det här som förklarar varför de håller sig ifrån varandra. Men jag vill fortfarande väga in, jag tycker det är jävligt hycklande av dem att gå så långt att Mori faktiskt inte har ansvar. Känns nog att kolla upp det med sina jävla andar.
Ja. Mm. Han verkar ju ha en ganska konstig relation till andarna här också. Han undviker dem på något sätt.
Ja, vill inte kännas vid dem, men känns vid dem fast... Ja, jag vet inte riktigt vad han gör, men det känns som att det här är ju en sång han faktiskt borde kolla upp i så fall.
Det skulle ju kunna vara en bra idé.
Ja, för ska han leka asketisk munk så är det faktiskt bra att kolla upp om det är värt att han ens gör detta.
Precis. Nästa kommentar kommer från Nolau. Nu har jag också kommit ikapp. Det är första gången jag läser Häxmästaren och det är kul att göra det tillsammans med er. Dock tycker jag att de tre första böckerna inte är i närheten lika bra som Isfolket. Jag hoppas att det blir bättre. Den här boken tycker jag var den mest spännande hittills. Även om jag måste medge att jag inte alltid hänger med alla svängar. Eftersom jag oftast lyssnar med det ammar. Nåväl, det jag minns starkast från boken är Katrin i början och hur hon, ursäkta min brist på bättre ord, blir superkåt av att se gamla... Och där måste jag komma ihåg att vi har en icke-explicit tag på iTunes. Så att könsorgan på äldre män kan vi omskriva som.
Har vi en sån tag?
Jag tror det.
Oj då.
Jag skrattade högt när jag hörde det. Det känns inte som jättevanligt bland unga flickor. Men det säger väl någonting om hur kåt denna människa är. Jag måste nog kolla upp den med taggen. Jag tycker att alla karaktärer är ganska schablonartade, så jag har ingen favoritkaraktär. Katrin är kåt, Mori är mörk och besynnerlig, Tiril är så god och så vidare. Slutet fångade mig dock. Det blir spännande med balen. Kul att ni är tillbaka, Dan och Anna.
Tack så mycket. Och sista svaret kom från Silja Angrimstatter som skriver, även om den är spännande nog så gillade jag den sämre än föregångarna.
Ja.
Ja. Margit kan verkligen konta att introducera nya karaktärer. Från starten är Katrins historia intressant. Men efter ett tag blir hon bara som en blek och billigare kopia av Sol. 100 gånger mer samvetslös och 1000 gånger mindre sympatisk. Och mycket mer sexfixerad. Men vandringen i Tivedens skogar och uppbyggnaden kring Tirstengram. Här är Margit verkligen på sitt bästa. Annars glädjer jag mig mest till nästa bok som jag vet är långt bättre.
Oj!
Silja Almstad säger vidare, det ömma ögonblicket mellan Mori och Tiril efter att han har räddat henne från skogsvaktaren, det vill säga borgherren, när hon har sprungit till skogs och måla inhämtat igen är fint. Annars är de flesta ögonblick mellan de här två, om det är dialogerna...
Dialogerna är lite onaturliga och märkliga ibland.
Jag gillar också besöket på Fintorpet.
Sägnen om knytten i tvn.
Och när de hittar de röda nekrosorna i Fagertjärn. Och när de kommer tillbaka till den gamla barnmorskan och får besked om slottsbarn att Tirils mor kanske kommer vara bland gästerna. Favoritkaraktär? Ja, det får bli Mori ännu en gång. Annars är jag väldigt glad i Tiril och Nero. Den lilla finngubben och Tobias Freden är också trevliga bekantskaper. Men Erling blir bara mer och mer ryggradslös dessvärre, och Katrin kan jag inte på något sätt tycka om. Som rent allmänt, som sagt, hon är en dålig kopia av Sol.
Yes! Det var era kommentarer, och håll utkik efter tråden för bok 4 så att ni kan vara med och kommentera den innan vi läser den.
Precis, och den postar vi ju alltid ut, dels på forumet som Dan har sagt, men vi postar ut den också på vår Facebook-sida som ni gärna får gå in och följa. Det är Sagan om Isfolket-podden heter den på Facebook. Så gå gärna in och följ oss där och få alla uppdateringar om när vi postar nya avsnitt och liknande. Och vi finns ju också någon annanstans, Dan.
Ja, vi finns på iTunes, där vi vill ha iTunes-recensioner.
Ja!
Och vi har fått hela 53 betyg. Vi har ett medelbetyg på en skala 1-5 på 5.0.
Va?
Vilket är det högsta medelbetyget av någon av mina 10 aktiva poddar som jag gör just nu. Så att, tack för det.
Stort tack! Det är fantastiskt kul att ni tycker så mycket om oss.
Och om ni skriver recensioner för oss där så kommer fler folk att upptäcka podden och vi kommer att läsa dem här i podden, och det tänker jag nu.
Mm.
Jag har en recension från Vinga av Isfolket som säger: underbar podd, 5 stjärnor. Åh, blev så glad över att hitta den här podden. Jag älskar Sagan om Isfolket ända sedan jag som 13-åring läste alla böckerna första gången på 3 veckor. Jag gjorde ingenting annat än att läsa under den tiden. Jag har läst om böckerna många gånger, och det är fantastiskt roligt att föra diskussionen mellan Anna och Dan som ger ett nytt djup till sagan. När jag läser böckerna hamnar jag alltid i en sorts mani. Så fort en bok är slut så måste jag börja på nästa. Och nu är det likadant med er podcast. Längtar alltid tills jag kan lyssna på nästa avsnitt. Ni är underbara att lyssna på. Det ska bli så kul att få följa med er i Häxmästaren och Ljusets Rika också.
Tack så jättemycket, Vinge. Jag blir jätteglad att höra det.
Ska vi se om jag hittar några fler. Podcaster, vilket är Apples app, har ändrat ordningen som de visar de här i. Så därför måste jag nu babbla medan jag letar. Nej, det var den enda vi har fått sen senast.
Men stort tack, och vill ni lämna en iTunes-recension så gör det jättegärna. Vi blir väldigt glada för det, och det hjälper oss att bli bättre.
Yes.
Mm-mm. Sen finns vi på Patreon också, för att när vi började med den här podden så tänkte jag då att vi bara skulle prata för oss själva. Sen började folk lyssna på oss.
Ja, det var roligt.
Mm. Och så tänkte vi att ja, då kan vi finnas på Patreon och faktiskt se om ni vill höra Häxmästaren, och det vill ni. Och nu så har vi ett gäng trogna, vad säger man egentligen?
Lyssnare. Patreon, sponsorer säger man.
Ja, ett gäng trogna sponsorer som sponsras på Patreon och ser till att vi faktiskt kan fortsätta med den här podden. Och vi vill tacka Aidan L. Rydhammer, Alba Lundström Ramirez, Belmina Kosha, Birgitta Hedberg, Blodshemd, Cecilia Hellstrand, Kim Andersson Sköld, Desiree Lindmark, Elin Lindqvist, Eva Martinsson, Glasögontönten, Hanna Naversjö, I.V.A. Karlström, Ingrid Johansson, Jess, Julia Mason, Karin Källström, för detta Simonsen, Kristina Hedström, Lone Norefors, Magnus Rask, Maria Andersson, Maria Samuelsen, Marita Vio, Martina Roll, Monica Nyhus, Mystika Ferry, Petronella Thorén, Quancy, Rebecca Lundqvist, Solveig Gudnarsdottir och Åsa Mattsson. Jättetack för att ni sponsrar oss på Patreon och ser till att vi kan fortsätta göra den här podcasten.
Ja, och det finns ett viktigt mål på Patreon. För om vi ligger på $100 när vi är klara med Häxmästaren, då kommer vi att fortsätta med Ljusets Rike, 20 böcker till!
Ja, och vi är just nu på $68, så att det är lite kvar. Och viktigt att tänka på att när ni, om ni skulle vilja sponsras i podden, så är det så att pengar dras bara varje gång vi postar upp ett avsnitt på Patreon.
Ja.
Så om vi inte postat upp ett avsnitt på en månad så dras inga pengar på, utan ni betalar per avsnitt som postas upp. Det är viktigt så att ni vet det. Så att ni får vad ni betalar för.
Och ni betalar månaden efter. Som det känns som, vänta, nu har jag betalat och det har inte kommit något avsnitt. Då är det avsnittet innan som ni betalar för. Det kan vara ganska förvirrande, men så fungerar det.
Ja, så vill ni höra Ljusets rike, att vi ska ta oss an den, så gå in och sponsra oss på Patreon, bli månadsgivare och ja, så ser att det händer. Det kommer bli kul, har jag hört.
Man blir faktiskt avsnittsgivare, så att om vi skulle lyckas sitta tillbaka till ett avsnitt varannan vecka så är det båda avsnitten då.
Precis.
Ja, men Ljusets rike måste vi göra, det är helt fantastiskt. Kom ihåg vad Margit sa i intervjun.
Att hon inte kunde skriva science fiction.
Ja, jag försökte skriva science fiction.
Att hon var jättekast på det för inte kunde tekniska grejer.
Ja, även det. Åh, jag älskar Ljusets rike, jag vill göra Ljusets rike.
Jag har väldigt blandade känslor för Ljusets rike.
Ja, vi ska diskutera en alternativ metod för att få det att göra Ljusets rike lite senare i den här serien.
Det tycker jag låter bra. Jag tror jag kommer behöva alternativa metoder.
Den involverar inte tvång.
Nej, vi sysslar inte med tvång.
Utan snarare morötter.
Jag tycker om morötter.
Bra.
Men.
Oj, ja. Ja, det är dagens avsnitt.
Ja, precis. Och Dan, vart kan man hitta mer av dig?
Ja, man kan hitta mig på ganska många ställen. Jag gör 10 aktiva podcasts. 2 av dem ligger hos MTG faktiskt, där bolaget som äger TV3 och Rix FM och så vidare. Och det är Seriemördarpodden och Palmemordet. Dessutom gör jag 3 betalpoddar som kostar pengar att lyssna på. Det är Seriemördarpodden Premium, Massmördarpodden och Dan Hörnings fantasyseriemörket, där jag läser in mina egna romaner eftersom jag har fått 4 romaner utgivna i forntiden. Nu ska jag komma ihåg alla poddar. Jag gör med dig gör den här podden och Hard Nerd Café.
Woop.
Där jag och Anna pratar nördiga saker. Den måste ni lyssna på. Sen gör jag en engelskspråkig historiepodd. Det är min äldsta podd. Den heter Fan of History. Och där har jag precis gjort ett avsnitt med David Oskarsson som skrev den väldigt uppskattade serien om Willy Picton i Seriemördarpodden. Och han och jag pratar om Suetonius, den romerska kronikören som är den största källan för de Julius Caesar och de 11 följande kejsarna. Så vi är inne på högromersk tid i imperiet. Och det avsnittet kom faktiskt precis idag när vi spelar in det här. Men när ni lyssnar på det här finns det kanske 2 avsnitt ute. Och då måste jag försöka komma ihåg vilka mina 2 sista poddar är. Ja, jag har börjat... Mordpoddarna har ju varit mycket mer framgångsrika än alla andra poddar. Och det gör ju att jag nu har poddat på heltid i en egen firma i 3,5 år. Så att jag startade en till mordpodd, men jag var trött på att vara så himla superseriös som jag är i alla mordpoddar. Jag är ju, ska ha fakta rätt och det är bara jag oftast och liksom, jag pratar om fallet. Så jag har fått kritik för att jag har skrattat och haft för roligt förut, så det har helt fasat ut ur de andra mordpoddarna. Och därför startade jag Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Och den har faktiskt inte släppt, så den är lite svår att hitta. Nu, för det är bara för de som orkar leta reda på den som får lyssna på den. Men den kommer släppas brett under 2019 och jag räknar med att den kommer bli min näst största podd efter Seriemördarpodden. I Mördarpodden så pratar vi fortfarande om mord, vi får fakta rätt och så vidare, men ibland så kan det spåra ur. Ja, vad är 10 poddar? Gympodden!
Jag gör gympodden!
Yes! Men den ligger tyvärr nere för tillfället, så att det kanske bara är 9 poddar just nu. Så, var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Jag gör ju inte 10 poddar då, jag gör ju bara 2. Och det är Isfolket med dig och Hard Nerd Café. Men annars så skriver jag en hel del. Jag har en blogg, setsunaseras.blogspot.se, där jag bloggar om allt mellan himmel och jord. Och den får ni gärna gå in och läsa. Och ni kan även följa mig på Facebook på Setsunaseras. Jag har en offentlig Facebook-sida för en rätt privat person. Så gå gärna in och följ mig där. På den sidan hamnar alla bloggposter jag postar, YouTube-videos, intressanta grejer, bilder från livet, artiklar jag tycker är intressant. Så gå gärna in och följ mig där. Sen finns jag på Twitter, där heter jag Anna Seras. Och där får ni gärna följa mig också, så blir jag glad och pepp och på.
Det påminner mig att jag ska lägga upp en bild på framsidan av den här boken på min Instagram som ni gärna får följa. Där heter Dan Hörne. Jag ska samla alla 10 poddarna på en Instagram. Plus även så här, posta lite allmänt Instagram-skräp som man brukar.
Ja, oh, det påminner mig. Jag finns ju också på Instagram och där heter jag Setsuna Seras. Och jag har lagt upp en bild för när vi poddar idag, så jag slog dig!
Oj, det var inte
yeah! Så gå jättegärna in och följ mig där. Där är det mest brädspel, saker jag gör, saker jag skriver, en hel del digitala spel och allmänna fånigheter. Också min fluffiga fåniga katt.
Ja, hon är jättefin.
Hon är ju det. Hon har legat och spunnit bredvid mig hela tiden.
Ja, fnattiga katet.
Ja, fnattiga katets vilja är lag.
Det var någonting mer jag tänkte säga, men nu blir jag distraherad av din katt. Jo, vi finns inte längre på YouTube. Jag uppdaterar inte längre några poddar på YouTube på grund av YouTubes policyförändringar. Så jag tycker inte om YouTube längre. Det enda jag gör där är Palmemordet lägger fortfarande upp där. Och jag har en Magic-kanal som för Magic the Gathering som heter Magic Gathering Strat. Där man kan se mig och några slumpmässiga amerikaner spela kort. Yes. Mm. Ska vi prata om jag har Nörd Café snart?
Oh ja. Och nu ska vi avrunda detta. Och innan vi gör det... Ja, det måste vi, Dan. Okay. Alla goda saker kommer till det slut.
Oh.
Men för er kära lyssnare så är det här inte riktigt slut än. För ni ska nu föra nästa del i vår följetong om så skulle ske. Som är skriven av Alba Lundström Ramirez och som hon läser upp nu. Så vi säger tack och hej och trevlig lyssning tills vi hörs nästa gång. Eller hur, Dan?
Ja, tack och hej. Hejdå.
Ha det bra, hejdå.
Tack, Alba.
Tack, Alba. Hejdå. Om så skulle ske av Alba Lundström Ramirez, del 3.
Alexander och Cecilia blev kvar som nattgäster på grannarnas gods. Det var inte oväntat, det hände ofta när de var bortbjudna till senare middagar. Några som visste att utnyttja det var tvillingarna Tancred och Gabriella. Särskilt Tancred njöt av friheten att kunna hitta på hyss och äventyr utan att mor Cecilia, som han var övertygad om hade en magiskt synsk kraft riktad mot just honom, kom på honom och gav honom bannor. Denna morgon hade han bestämt sig för att ta ut en av hästarna och rida. Gabriella följde honom ner till stallet. Till henne hade han bara sagt att han ville hälsa på hästarna. Hon ville inte leka ensam, och han visste att om han berättade sina planer för henne skulle hon genast springa och skvallra. Nu var Gabriella på väg in mot det hörn av stallet där hon visste att en av stallkatterna hade en hel kull med kattungar. Bra, tänkte Tancred, så var hon både upptagen och glad. Han ville gärna att hans tvillingssyster skulle vara nöjd. Det var bara det att hon hade så helt annan syn på vad som var roligt än han själv. Just som han närmade sig den häst han hade valt ut hörde han Gabriella ropa hans namn. Först blev Tancred arg och stött, tänkte att systern hade upptäckt vad han höll på med och kom för att stoppa honom. Men så märkte han att hon inte kom springande, som hon helt säkert skulle ha gjort i så fall. Och också att hennes röst hade en ton av förtvivlan i sig. Tancred fann Gabriella sittande på det smutsiga golvet på ett sätt som var mycket olikt den prydliga lilla flickan som alltid höll sin klänning ren. I famnen höll hon en liten grå kattunge och det var svårt att säga vem av dem som pep mest hjärtskärande. Gabriella förklarade snyftande att det lilla djuret hade ett skadat ben, antagligen brutet, och Tancred insåg genast att det var dags för honom att överge sina tidigare planer och bli sin systers räddande hjälte. Gråt inte, Gabriella. Se så, vi tar med den upp till Tarjei, han är ju läkare. Gabriella protesterade först, för de hade fått noggranna instruktioner om att inte störa Tarjei. Tancred övertalade henne snabbt. Han hade blivit förtjust i den hjältegloria han nu såg hos sig själv och drog till stora toner om hur det var deras skyldighet att genast hitta bästa möjliga hjälp åt detta oskyldiga lilla liv. Sen var han tvungen att trösta Gabriella när han tog i så hårt om kattungens lidanden att hon började gråta igen. Tarjei låg i det dunkla sovrummet, inte säker på om han var vaken eller inte. Nattens mardrömmar hade inte varit ovanligt svåra. Men vetskapen om att Alexander inte fanns där hade plågat honom var gång han vaknat med andan i halsen och en kvardröjande känsla av gula ögon som stickande stirrade på honom. Han hade inte insett vilken tröst den andra mannen blivit för honom och skrämdes nästan av hur starkt hans behov tillåtits bli. Då var det lättare att inte tänka på det. Att inte tänka alls. Bara stanna i den behagliga dimman. Där varken nattmarornas plågor eller den vakna världens överväldigande beslut nådde honom. Plötsligt hörde han barnaröster utanför dörren. Är du säker på att vi får gå in? Mor har sagt att vi inte får störa, vet du. Det var en flickröst och Tarje skämdes över hur lång tid det tog för honom att förstå att den tillhörde Gabriella. Jag säger ju att det handlar om liv och död, sa Tankred. Och nu kände Tarje i alla fall igen rösten på en gång. Innan meningen ens var avslutad slets dörren upp. Tarje satte sig snabbt, svängde fötterna över kanten på sängen och försökte rätta till sitt hår. Till sin förvåning såg han att han måste ha klätt på sig tidigare på morgonen. Så slapp han i alla fall sitta här i nattskjortan. Så, vad vill ni barn? Frågade han med en röst som han försökte göra mjuk och vänlig istället för sömndrucket skrovlig. Med orden tumlande över varandra av iver och förtvivlan förklarade tvillingarna Paladin den skrämmande situationen. Tarje blev först alldeles som kall inombords. Han hade sett så mycket död. Han hade varit med och orsakat så mycket död. Det kändes som att allt han rörde vid förtvinade och försvann. Han hade inte velat tänka på det, men när han såg på de två barnen framför sig förstod han att det var en av de saker som höll honom kvar i maktlösheten. Vart han än hade vänt sig hade hans älskade dött. Aldrig för hans hand, ändå alltid på grund av honom. Därför höll han sig här, därför reste han inte vidare ner i Europa för att söka upp sin son. Därför hade han knappt velat träffa sina unga kusinbarn. Ta dig samman, pojke. Tarje ryckte till. Det var som om han hade hört sin farfar Tengels röst. Han stirrade på de båda barnen som stirrade tillbaka, tysta nu. Och så var det som om slöjan drogs bort från hans ögon. Något som varit slocknat flammade upp igen. Tarje var i grunden en praktiskt lagd man, utan mycket till övers för skrock, trots att han helt och hållet trodde på isfolkets märkliga historia. Men att död och förbannelse skulle följa i hans spår, det var ju löjligt. Allt som hade hänt hade sin rationella förklaring hur sorgligt varje fall än var. Och detta var då inte heller någon ödesmättad stund. Det var två barn, en snorig och rödgråten flicka och en pojke som sträckte på sig för att se längre och ståtligare ut. Och så en liten kattunge som pep ynkligt i Gabriellas försiktiga grepp. Tarje skakade på huvudet och reste sig. Hans ben var darriga. Hur kunde han låtit sig själv bli så här svag? Men han tog sig med bestämda steg bort till fönstret där han drog ifrån gardinerna. Han drog bort den ena duken från bordet som stod där framför och la istället dit ett rent lakan. Nu lägger du patienten här, Gabriella, så går du... Nu lägger du patienten här, Gabriella, och så går du Tankred och häller upp en skål vatten åt mig så jag får tvätta händerna. Jag tror då inte att jag behöver isfolkets läkemedel till en sån här liten stackare, men jag ska ta fram min läkarlåda för säkerhets skull. Han la om det brutna benet och spjälade det försiktigt. Vissa skulle kanske ha sagt att det var slöseri med hans färdigheter, att använda dem på en liten kattunge, sådana som det gick 13 på dussinet av i varje stall landet över. Men isfolket hade alltid haft en förkärlek till djur. Därtill var proceduren nyttig för Tarje på två sätt. Efter mer än en månad av maktlöst förtvinande var det gott för honom att få använda sina händer igen, att göra något gott för en annan varelse om det så bara var en liten katt. Och efter alla fasor han sett i krigssjukhuset var det en välkommen omväxling att dramat inte var värre än ett skadat djur och att se den lilla flickans strålande ögon istället för krigarnas plågade ansikten. För ett ögonblick tänkte Tarje på Cornelia. Men minnet smärtade inte lika mycket som det en gång gjort. När barnen hade gått, med order att hålla katten från stallet så att den inte hamnade under hästarnas hovar igen, var Tarje fortfarande fylld av en intensiv energi. Han förde inte död med sig. Den lilla katten var i högsta grad levande. Han var säker på att den skulle klara sig bra. Gabriella hade lyssnat med barnsligt allvar till alla hans instruktioner om hur den skulle skötas. Nu behövde Tarje ta sig ur denna dimma han tillåtit sig själv att sjunka ner i. Han behövde göra något. Och han visste precis vad det var. Cecilie och Alexander kom hem mitt på dagen och möttes på gårdsplanen av en orolig Wilhelmsen. Herr Lind av isfolket, började han, och han inte längre innan Cecilia avbröt honom. Är han sämre? Och Alexander, vi borde kanske inte ha åkt. Wilhelmsen harklade sig. Inte sämre, inte direkt. Snarare bättre skulle man väl kunna säga. Men han packar för att ge sig av. Flera olika känslor drog förbi över Cecilias ansikte. Hon såg först förvirrad ut, sedan sårad, sedan bestämd. Det var det dummaste jag har hört, sa hon. Är han i sitt rum? Bra. Hon marscherade iväg och stampade upp för trapporna så snabbt att Alexander inte ens försökte följa i hennes takt. Det fina, rymliga rum som de upplåtit i Tarje var ljusare än det varit på en hel månad, tänkte Cecilia när hon kom fram till den öppna dörren. Det var nu också det enda goda som kunde sägas om det. En orkan hade dragit fram mellan de tunga, vackra möblerna och slitit med sig kläder och papper. Mitt i stormens öga satt Tarje på golvet bredvid en halvfull resekista. Är du alldeles från vettet? Frågade Cecilia, som aldrig varit någon för finkänslighet när hon var upprörd. Tarje nickade lugnt. Jag trodde att jag äntligen återfått förståndet, sa han med tonlös röst. Men det visar sig visst att jag bara förlorat det på ett nytt sätt. Så vad har hänt? Cecilia tog ett steg fram, men stannade. Tarje såg så allt för stel ut, som om minsta påverkan skulle få hans självbehärskning att rämna. Jag insåg att det var hög tid att jag gav mig av för att se min son igen. Jag tänkte att det var bäst att göra det nu på en gång, innan jag sjönk tillbaka i den fördömda skuggvärld jag har befunnit mig i. Nej, Cecilia, se inte på mig med den där blicken. Naturligtvis tänkte jag ta farväl av dig först, och Alexander. Men jag är nu visst värre där än jag tänkte. Jag har låtit min kropp förfalla, och alldeles nyss började såret som borde ha varit läkt att smärta igen. Därtill kan jag knappt stå på benen. Vad är det för vrak till far min lille Mikael har? Han skrattade till. Cecilia tyckte inte om tonen i det skrattet. Hon tog fasta på det enda som lät gott i sin kusins ord. Du längtar efter din son? Mer än jag kan säga. Så fort jag är kry nog ska jag ge mig dit, även om tanken på att vara så långt från resten av isfolket gör mer ont än jag var beredd på. Och även om jag fruktar att det kan ta några veckor innan jag vågar resa. Du ska inte lämna isfolket, sade Alexanders röst bakom Cecilias axel. Du ska stanna på Gabriels hus, i alla fall ännu en tid. Jag... Så kan du inte säga, ropade Cecilia och lät oron över Tarje komma fram i ilska mot sin man. Om du förstod vad isfolkets släktkärlek betyder, du borde istället gå och ge order om att ställa i ordning en vagn. Det är klart att Tarje ska träffa sin Mikael så snart som möjligt. Men det ska han också, sa Alexander med lugn röst. Cecilia, kära du, stilla dig lite och läs det här. Jag har inte velat säga något förrän jag fått svar, men jag skrev till Mikaels fosterföräldrar samma vecka som Tarje först kom hit. Jag ville bara berätta för dem om hur saker stod till och få nyheter från dem. Senare kunde jag ordna mig en resa. Men de förekom mig. Det skulle ta dem några veckor för dem att göra sig i ordning, skrev jag. Men den här månaden eller nästa kommer de att vara på väg till Gabriels hus för att se vad det är för familj de har knutit sig till. Menar du att? Började Cecilia. Mikael kommer hit, instämde Alexander. Cecilia vände blicken från sin make och såg ner på Tarje där han satt på golvet. Hennes kusin såg upp mot Alexander med något obeskrivligt i blicken. Snart fylldes ögonen med tårar. Cecilia var på väg att gå fram för att omfamna honom, men Alexander hann före. I några snabba steg var han vid den unge mannens sida och lade armarna om honom. Tarje grät utan att skämmas, höga snyftningar som skakade hela hans kropp. Alexander strök honom över håret och mumlade något som Cecilia inte kunde höra. Något lugnande nonsens, tänkte hon, och skärskådade sin makes ansikte. Sättet Tarje klamrade sig fast vid hans rock. Något vaknade i henne, en obekväm känsla. En aning om något som de två männen på golvet antagligen inte ens förstått själva. Eftertanksamt lämnade hon rummet. Hon skulle säga åt tjänarna att komma och snygga till igen. Hon kunde lika gärna börja planera var Tarjejs son med familj skulle bo också.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.